Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Moderaterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan i 2 timmar i veckan under 2025. Programmet är producerat och finansierat av Moderaterna i Gällivare. Mer information finns på Moderaternas Facebook-sida.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city.
We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här idag är
Birgit Maja Thunborg,
Bengt Flykt
och jag Kurt Kalla. Ja, välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Som vanligt har vi då ett antal rubriker och det är samma som vi brukar ha. När och fjärran, aktuellt i Gällivare, i politiken och i partiet. Vi börjar på en gång då med när och fjärran. Och man behöver bara slå på tvn en stund så ser man att valåret har börjat. Det är mycket om och men kring våra olika partier. Och debatten hittar till också, märker man. Mm. Så att, ja. Nu får vi börja jobba, kabla upp ärmarna. Någonting som jag har reflekterat som kan vara lite positivt är ju faktiskt att intresset för vår del av världen är också med och debatteras och pratas. Inte nu bara i stora sammanhang, jag tänkte på det med Grönland, men Arktis och allt det här, de stora besluten som väntas komma här uppe, är också med rätt mycket i media och så. Vi har ju allt det här med nya energiformer och sånt, vindkraftsparker och kärnkraft. Och Bengt, du är ju lite speciellt inne på det här med vätgas.
Ja, jag har ju då i egenskap av ledamot i styrelsen för Gällivare Energi besökt vätgasdagarna i Stockholm här före jul. Och det var ju 2 dagar laddade med intressanta presentationer. Och mitt intryck var väl då att vätgasbranschen är en väldigt ung bransch som har gått från, kan man säga, eufori till ambivalens. Nu använder jag fina ord, men ambivalens är att man är väldigt tvehågsen och vad ska man ta vägen nu då? Så det är mycket som står på spel, men man kan säga att i den här branschen och i debatten kring den så har norra Sverige en väldigt stor roll. Även i de presentationer som var med globalt perspektiv. Och det är ju då framförallt grundat på fossilfritt stål och det är på grund av att vi har fossilfri energi och andra förutsättningar. Man tar till exempel Hybrid, det är ju då en kombination av 3 statliga eller delstatliga aktörer som gör att man kan vara lite mer långsiktig än om man behöver ligga sömnlös över nästa kvartalsbokslut. Och jag tar väl med mig en slutkommentar av en finsk föredragshållare som heter Tauno Kekele. Han jobbar på den finska sidan med den här vätgaspipelinen som är tänkt att runda Bottenviken från Vasa i Finland till Övik i Sverige och med avstickare då till stora förbrukare, bland annat Malmfälten, och då blir ju Gällivare en knutpunkt även där. Vi är ju redan en knutpunkt för vägar, E45, E10, järnvägar, Malmbanan och Inlandsbanan. Och då blir vi också en knutpunkt för vätgas, och eftersom man då tänker samförlägga det med nya elmatningar, så blir vi per automatik en knutpunkt även för det. Mycket spännande.
Jag såg en annan reflektion som jag har gjort. Jag följer ju också lite grann det där med energiförsörjning. Och vi har ju nu, man ska ju inviga nu, den 30:e har man en invigningsfest i Vuollerim över Aurora Line, den nya kraftledningen över till Finland. Men jag blir lite bekymrad, måste jag säga, om man tittar på elpriserna. För det är till och med så att elområde 1 där vi bor haft högsta priser i Sverige och riktigt höga här alldeles nyligen.
Ja, nästan en krona.
Ja. Mm. Det där är ju inte, vi delar ju dem i Finland, men ja.
Men jag tror man har till och med innan Aurora Line blev då invigt, har man redan förutspått att det kan innebära prishörningar för elområde 1.
Ja. Mm. Men du, om man hänvisar då bland annat till att det är lågt vatten i vattenkraften. Men jag läste, det var någon Jokkmokks politiker som var ute och tyckte att det var lite konstigt, för de tappar vatten i
hela
två år.
Hela tiden.
Hur kan det vara lågt vatten om man tappar alltså, hela tiden?
Det är så, gamla Pojusbor, jag har bott i Pojus nästan hela tiden sedan jag kommit till Sverige. De har jag oftast berättat, också Jokkmokksbor, att de saknar bruset från fallen. De är naturligtvis uppvuxen med det. Alltså jag kan säga, i år har vi då inte saknat det, för att det brusade nästan hela tiden. Man har släppt och släppt och släppt och släppt.
Vi kommer ju att träffa en gubbe senare idag. Ska vi få information från Vattenfall? Jag tror inte han vet, kan svara
Nej,
någonting.
Men
jag tänkte nästan ställa en fråga till han.
Okej. Okay. Men alltså det är ju jättesvårt att få det ihop. På den ena sidan så alltså blir det alltså jättemycket släpp, och på den andra sidan får vi höga elpriser, om man säger det, lågt vatten. Så, ja.
Men sen, vi ska komma ihåg att ström kan gå båda vägar, och Finland har ju varit klokare än Sverige, som jag ser det, för man har satsat på kärnkraft långt innan vi nyktrar till. Och man har en friare inställning till vindkraft, för man har gynnsammare villkor med skatter till lokala kommunen och sådär. Så att jag tror att i längden kan den här kopplingen till Finland, stärkta kopplingen till Finland, vara positiv för hela regionen, norra Finland, norra Sverige.
Okay.
Hur är det då, Bengt, med kalla temperaturer och vind?
Ja, som regel så blåser det inte så mycket när det är väldigt kallt.
Mm.
Och ett av vindkraftens problem, det är ju att den producerar ju bara el när det blåser lagom. Till och med när det blåser för mycket så blir man tvungen att låsa fast de här rotorbladen så att de inte ska flyga all världens väg.
Mm.
Så det är liksom dilemmat för den här sortens kraftproduktion. Men kan man göra vindkraften mer planeringsbar genom att tillverka till exempel vätgas när det blåser? Även om inte den energin behövs i nätet generellt. Men man kan använda den till att tillverka vätgas. Så det är en game changer för den ekvationen.
Mm. Och då behöver man vatten.
Man behöver vatten, och man behöver ett bra ställe där det inte stör så många. För vem vill bo under en sån här snurra? Det är nog ingen som vill det.
Nej.
Och ska man ha stora lager av vätgas så är det inte så lämpligt att ha dem i berget där man bedriver gruvverksamhet. Det liksom händer saker och det rör sig. Men där man inte har gruvverksamhet och gott om landyta så ser det ju bättre ut. Och vatten och el.
Mm. Jag tror nu är det dags för lite musik.
Absolut.
Ja. Och då har vi den här gången Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down.
You got me thinking that I'm wasting my time. Don't bring me down.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu hoppar vi till vad som händer i Gällivare. Och det är ju en dagens nyhet är ju att man ska låsa igen kunskapshuset.
Men det har man ju faktiskt redan gjort igår.
Ja, igår, ja, okej, okay, men det, jag läste det idag.
Ja, jag kommer ihåg det för att jag hade hört talas om det, att det skulle hända någon gång. Och så skulle jag till parkeringshuset, och jag är lite lat också av mig, så jag tänkte istället för att gå runt, går jag då in på kunskapens hus och tjopp, dörren stängt. Jag säger jaha, nu har de gjort det. Och i och för sig kan jag förstå det, om vi tänker på vad som hände runt om i världen under många år, och även i Sverige med saker och ting som vi inte var bekant med, det var mest i USA, skolskjutningar och sånt. Mm. Så kan man ju förstå intentionen med varför man gör det. Men det kommer ju också att medföra lite problem.
Ja, jag undrar hur man gör om liksom alla eleverna då har fått sådana här kort för att kunna, kort eller dongar eller vad det kallar för, kunna gå in och ut.
Ja, men det står också i, jag har läst på kommunens hemsida, att det är inte bara just det här omsorg, att man vill vara fått brottsförebyggande. Det är också en ny lagstiftning som vill stärka skolsäkerhet. Och det är omvärldsläget, hänvisar man också till. Och det här när vi har fullmäktige där högst upp, då ska jag dörren vara öppen. Ja, allmänheten. Alltså,
precis, det är det jag funderar på, hur ska man lösa det? Mm. För det ska vara öppet så allmänheten kan komma in och lyssna och se vad som händer på våra möten.
Ja, nu har vi inte så hemskt många besökare, har jag märkt.
Nej, men det är ändå liksom det.
Det är också lag.
Ja.
Jo.
Då borde man kanske kunna göra ett undantag just för den tidpunkten, att då är tillträdesdörrarna öppna, men jag vet inte om då, hur strikt och rigoröst de här bestämmelserna är, att det jämnt och ständigt ska vara.
Ja, det är under den dagen i alla fall, så är det ju. Ja,
ja, ja, vi får se
hur de, den 9 februari får vi se hur de har tänkt lösa det.
Jo, tills dess måste vi ha en lösning.
Det är ju en tråkig utveckling i världen, det förstår man ju, och att man måste bli mer i slutet samhälle, och det är trist. Och man måste försöka hitta då vettiga lösningar till det. Men det är just det, vi håller ju på med en offentlig verksamhet, och det ställer till det för oss.
Men det är ju lika med kommunhuset, det är ju liksom låst utom då från dörren in till den här mottagningsluckan.
Ja, reception, ja.
Ja, men annars är det ju tillträde med kort.
Jajamän. Mm.
Jo, det är det alltid att öppna dörren, och det är nästan alltid, det är vårt välkomhus.
Mm.
Har ni varit där någon gång?
Jo, flera gånger.
Ja. Jo, det är ju också turistinformation. Men idag var det en dialog där om äldreomsorg.
Och jag såg, jag gick förbi, det var rätt mycket folk.
Ja, alltså jag fick höra efteråt, det var nästan ett 60-tal personer som hade kommit. Och det var egentligen ganska positivt att det var så många. Men de som arrangerade det var att det är kommunen, socialtjänsten och nämnden, socialnämnden. De hade som inte räknat med att det skulle komma så många.
Yes.
Så tidigare dialoger, då var det ett antal, ett handfull, 10 kanske på sin höjd. Och nu var det verkligen fullt. Och då är det lite svårt i den lokalen, man har ingen mikrofon. Vi fick också ett enkätpapper. Det var några frågor, så skulle vi lämna synpunkter. Så är det lite svårt då, när du kanske sitter på en liten låg pall, och hur ska du då skriva och så. Men man kan lämna in också sen på kommunhuset fram. Jag kommer inte ihåg datum exakt, men om 2 veckor. Alltså så länge kan man lämna in. Jag tycker faktiskt att det var ett jättebra initiativ att diskutera äldreomsorgen med medborgare som det jag berör. Det var inte enbart äldre eller seniorer. Det var också anhöriga som hade kommit.
Okej.
Okay. Mm.
Hur var diskussionen? Det kändes det?
Alltså först var jag de här som hade bjudit in, de presenterade sig, och nu måste jag säga, jag kan inte komma ihåg alla namn, men om jag nu inte har helt fel, då var det ju Kirsten Hallman Pettersson heter hon, och hon är chef
Nej, hon är ju ordförande i SOS-nämnden.
Nej, men hon är SOS-nämnden, okej. Okay. Yes, så var det. Och sen har vi Johan Eriksson var där. Och sen var det en kvalitetsutvecklare var med. Och någon från socialnämnden, en ledamot, var också med. Där har jag inget namn. Då var det alltså ordförande i socialnämnden och en till ledamot. Och så var det en verksamhetschef också.
Okej.
Okay. Mm. Och de presenterade sig då och berättade också varför man vill ha den här medborgardialogen. Helt enkelt, man vill att kommunmedborgare får delvis information, alltså ifrån socialtjänsten, men även tillbaka. Så att socialtjänsten kan ta med information in i verksamheten. Och med fokus på vilka former av boende man önskar, om man vill ha fler förebyggande insatser och tillgänglighet. Ja, ja. Alltså. Och det var först och främst inte så mycket diskussion. Det var lite problematiskt i den här lokalen. Men några frågor ställdes. Jag ställde faktiskt en fråga. För att den allra första frågan på enkäten, det stod det så här. Hur ser du på alternativen mellan att bo kvar hemma, flytta till seniorboende, trygghetsboende eller äldreboende? Och om du är vanlig medborgare är det lite svårt att skilja på de här boendeformerna.
Nu, jo.
Ja. Och då bad jag att de skulle förklara det.
Ja, jag har ju då ganska färsk erfarenhet från mina föräldrar och nu också med svärmor som har kommit upp i åren. Och min upplevelse är väl att man litar så mycket till hemtjänsten att de ska springa ut och in till en människa som kanske är dement och man får inte plats på ett äldreboende för det i princip har blivit misär. Och man är tvungen att kriga för att få en plats på de här serviceboendena. Och det finns ju äldre som inte har någon som krigar. Och själva kan de inte argumentera för sin sak. Och jag vet att det är många som upplever samma sak.
Mm. Då är det bra med medborgardialog. Och jag hoppas verkligen att många skriver in sina synpunkter. Och insemellan kunde man faktiskt vara lite avbrott. Så. Och en fråga gällde då en anhörig ställde frågan om just det här med korttidsboende. Och där verkar det vara kö. Och korttidsboende är ju faktiskt egentligen till för att ha avlastning för anhöriga.
Mm.
Och den anhöriga är inte Gällivarebo. Har alltså mamman här som kommer långt ifrån. Men har nu är nu här redan en ganska lång tid eftersom mamman är så dålig. Och det finns ett beslut men det finns inte plats.
Mm.
Så, och det tror jag många delar den erfarenheten. Inte bara med för avlastning även då med människor som egentligen skulle behöva alltså dygnet runt omsorg men inte kan få det.
Mm.
Och vi har ju naturligtvis ganska uppenbart, det är också personalsituationen, men det är ansträngt överallt.
Jo. Inte bara här utan det är ju i hela landet. Jag har också en reflektion från mina föräldrar när de var, för det var som man upplevde då att man från kommunens sida gärna ville att de skulle bo kvar hemma istället, eller det var svårt att få plats. Och även de gamla, min mor och far, de var ju inte så pigga på att flytta till något sånt här. Det var liksom ett skräckscenario för dem. Men när de väl kom dit, då uppskattade de väldigt mycket. För hemma hade de ju bott ensam och så kommer det någon hemtjänstpersonal lite då och då. Och sen var de bara ensam. Men när de kom in på hemmet där, ja men då var det ju folk att prata med. Och ja. Det blev ett helt annat
vänta
liv.
Vänta nu kort, det har förändrats kolossalt.
Ja.
Faktiskt. Och det var flera röster som hördes där, både från människor som har bott här länge och även de som har jobbat inom vården, inom äldreboendevården och så vidare. De säger alltså att det finns inte en jämförelse med bara några år tillbaka längre. Det är, man är ensam även där. Och det är en person sa, när du kommer in till äldreboendet, det är så tråkigt.
Mm.
Det finns en boendeform och det är ju den här som kallas för trygghetsboende. Där finns det alltså en variation där man har också en halvtidsanställd som ordnar lite aktiviteter. Men det är väldigt många vittnar om att de som faktiskt är på ett särskilt boende, att de mest sitter på sina rum och att de inte har några aktiviteter. Mm. Och dessutom, det vet jag ju redan av erfarenhet från min andra kommun, att man blir ju sämre och sämre nu. Alltså när man flyttar in till ett särskilt boende, för det första måste man uppfylla väldigt höga kriterier för att överhuvudtaget komma i fråga. Och sen är man inte så pigg längre. Ja, och sen är det naturligtvis också, man har inte tillräckligt med personal. De springer häckel av sig. Mm. Hur ska de ha tid med den lite extra minuten att just prata lite grann eller en annan typ av omsorg? Lyssna tillsammans på någon musik eller läsa någonting ur en bok. Mm. Alltså, det finns inte tid.
Mm. Nej. Nej, men det är lite individuellt det där. Jag såg på min far då, som bodde i en lägenhet lite för länge, tycker jag. Mm. Han har avlidit. Men i grunden social. Men han satt där i lägenheten, så det var ju då hemtjänsten som sprang in och ut hela dagen. Och sen var det i princip jag som var där ett par, tre gånger i veckan. Min syster bodde ju på annan ort, så hon kunde inte vara lika ofta. Men när han väl kom till det här serviceboendet, så då levde han som upp. Även fysiskt, för då fick han regelbunden mat. Det kunde han liksom inte servera sig själv på samma sätt. Hygienen förbättrades och kontrollen över medicindoseringen. Så han levde som upp. Men sen vart han ju sämre och... Ja, men de är ju som i olika stadier av demens, många av de här, så det finns ingen patentlösning.
Jag fick också höra idag att på demensboende, det var faktiskt en som sa det, alltså det är bättre på demensboendet.
Ja.
Ja. Men alltså, det är verkligen värt att vi lägger ganska mycket tid på att reda ut det här, och en medborgardialog är definitivt ett bra steg i en riktning som öppnar också för diskussioner och för förståelsen från båda hållen. Och ja, vi får väl se. Men för min del har det alltid varit att äldreomsorg är högsta prioritet. Det är tillhör våra kärnverksamheter och det ska bara funka.
Men just om våra äldre, vi skulle behöva hitta bättre lösningar, och det är inte enkelt.
Sen alltså, innan vi spelar musik, är det en sak till. Och det är så att väldigt många människor nu för tiden har ju också långa sjukdomar, kanske också i sista skedet av sina liv. De har redan palliativ vård, men och det finns det inte heller många platser som man kan vända sig till. Och det är ju, om du är under kommunens vingar, om vi säger så, då har du ingen nytta av de här palliativa platserna på sjukhus. Så, och det finns bara två där heller. Alltså det är inte mycket överhuvudtaget. Och vi på regionnivå, vi har kämpat så länge jag har varit med för att vi skulle kunna inrätta ett hospice. Där alltså man har kompetent personal som verkligen är utbildad enkomt för att göra det lättare för den som är palliativ och även de anhöriga. Men vi får hela tiden nej. Och Gällivare har varit tidigt, alltså Gällivare mot till exempel Marina Eriksson och Monica Nordvall Hedström, de har kämpat jättelänge, för länge sedan.
Okay.
Alltså det är ju inget nytt tema. Och där var den ju, fick jag faktiskt en bekräftelse att även idag sa man alltså, då så många människor som behöver just den typen av vården, och det finns ingen riktig lösning för det. Men ska vi lyssna nu på nästa? Vad tycker ni?
Vi livar upp det lite.
Ja. Jo, precis. Och då behöver vi det. En Let's Twist Again, Chubby Checker.
Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata någonting om det här året som kommer bli lite grann av ett ödesår för Gällivare. Och vad menar vi med ödesår? Ja, det är ju valår naturligtvis. Det kanske ska bytas politisk styrelse i den här kommunen förhoppningsvis. Men det är lite annat också. Det är ju de här enormt stora industrisatsningarna som kommer att, ja, besluten kring det kommer kommande året, och en del beslut är ju taget. Och hur det kommer påverka vårt samhälle är man ju både bekymrad om, men även förhoppningsfull. Hur ska vi kunna hantera det här med tusentals fly-in fly-outare här under väldigt lång tid? Och hur kommer det påverka vårt samhälle i övrigt? För det kommer ju slita på vårt samhälle. De kommer ju nyttja vår kommunala service, VA-system och vägar och sådana saker. Men samtidigt så kommer de ju förhoppningsvis att handla lite grann i våra affärer också när de ändå är här. Vi har ju redan idag något som gnager lite i mig. Alltså, det är så mycket företag som hyr in sig i villor och fastigheter, och även köper villor och fastigheter. Och det är inte så kul med de här som hyr villor. Det är firmabilar som står där under måndag till torsdag. De skottar inte snö, och liksom, det blir som husen. Man ser nästan på dem att de förfaller på något sätt.
Jo, men sen ska vi ju komma ihåg att det här är ju i grunden en bra situation. Att det innebär stora utvecklingsmöjligheter om de blir av de här, exempelvis Hybrid etapp 1. Och vi måste kunna hantera det här med entreprenadboende. Och lite grann upplever jag en islossning nu att vi har börjat bevilja bygglov för entreprenörsboende, och vi fick en dragning idag av Johan Eriksson. Jo, och han visar att det finns faktiskt planer som är ganska långt framskrida. Men det finns utmaningar. Hur ska allt det här bajset få plats i våra avloppsledningar? Och det kräver investeringar, och jag tycker inte att det är oskäligt att de här som fly in och fly outar betalar en serviceavgift för att de använder våra infrasystem. De nöter på våra vägar, de bajsar i samma rör och så vidare.
Jo. Jag fick faktiskt höra, jag var på som insynspolitiker i utskottet KSSTU, alltså samhällsplanering och teknikutskottet. Och då fick vi ju en liten dragning att man har ju rensat lite grann. Man har alltså gjort en extra rensning för att skapa plats. Mm. Och det var alltså förvaltningscheferna sa att alltså, särskilt bland sjukhuset där var det nog ingen som ville kolla där vad de har rensat. Mm. Så man har skapat på det sättet lite mer plats. Så att,
hur har de rensat? Det känner ju du, Bengt brukar ju också promenera där vid Nålajärvi, där ledningarna går över mot vattenverk.
Ja, det är ju Dick framförallt som har berättat hur det ser ut inne i den där anläggningen som finns. Det finns ett så kallat paternosterverk som fungerar så att när det blir trångt i ledningen så stiger det där paternosterverket, och då blir det som att höjdskillnaden från det stället ner till Kavaheden ökar med några meter. Och då får man ju mera drivkraft, för det är ju en självfallsledning. Och det är när det här paternosterverket stiger som det luktar bajs. Men det är ju liksom, i grunden är det ju för trångt, för det är ju många tusen manbergare som har börjat.
Just där borta på det området är ju mycket folk som har flyttat dit. Man har ju byggt mycket där.
Jo.
Så. Ja, men tänk att alla bajsar.
Jo. Så är det. Till och med vi malmare som har flyttat till Älv.
Ja, du vet, jag höll mig ett år innan jag flyttade till Älv.
Men det är en annan sak i det här också som jag av en händelse råkar på häromdagen. Jag var in på Gällivares hemsida och så läser jag så här: Gällivare och Malmberget, här börjar omställningen. Välkommen till Gällivare och Malmberget. Här tar vår omställning sin början med byggande av en första produktionsanläggning för koloxidfri järnsvamp och elektrifiering av gruvan. Gruvdrift i stor skala har pågått här sedan slutet av 1880-talet och gruvans behov av mark har haft direkt påverkan på samhället i över 50 år. Idag innebär samhällsomvandlingen att i stort sett hela Malmberget avvecklas eller flyttas. Och det står på, alltså jag är så fascinerad över, det är ingen som vet om det här utanför våran kommungräns. Och visserligen så står, man håller på lite grann om tillstånd, men läser man vidare i det här så det är ju som att de är ju helt säkra. Så här ska man göra, det här ska vi köra. Och det finns under rubriker och nu är ju den här tillståndsansökan som är in. Och, tittar man, du har ju detaljgranskat den där, Bengt. Men tittar man på den så, ja, man bara väntar på att få domen, sen kör man igång.
Ja, alltså, nu är ju en av milstolparna på plats och det var ju det här med lagraven på rening av uran i vatten. Mm. Den pusselbiten är på plats. Tack regeringen för att ni har drivit igenom det här trots protester från diverse aktivistiska myndigheter. Ja, det var. Nästa pusselbit är ju då att LKAB tar investeringsbeslut. Positivt hoppas jag, investeringsbeslut för etapp 1. Där finns energin i systemet idag. Men det blir ju mindre över att skicka söderut.
Och till Finland.
Och till Finland.
Okej. Okay. Mm. Men vad var det jag tänkte kring det där? Jo, det här, och att det här beslutet, att domen inte skulle vara positiv, är ju knappast troligt eftersom det mesta, det sker i princip bara innanför befintligt industriområde alltihop. Det är ju inte, påverkar ju inte någon större påverkan på omgivningen. Och ja, risken finns ju för överklagan är ju, ja, den finns ju alltid där.
Ja, man vet aldrig tills det kommer.
Och kommer det där igång då, alltså nu att domen kommer på försommaren. Jag undrar vad som händer då. Blir det positivt och alla blir glada här i, eller vad händer? Mm. Men alltså, jag menar, få kommuner har ju ändå industrier som satsar sådana enorma pengar. Vi får ju inte glömma Aitik vad de håller på. Det är ju också ett jättestort beslut. Man bygger nya verkstäder, förråd och allt för många hundra miljoner. Och båda de där företagen pratar ju nu om långt i framtiden. De pratar ju 2050-2060 planerar för sina verksamhet. Och det är inte så alla kommuner som har så bra förspänt.
Ja, hur det än är, en sak är säkert. Det är inte alla. Ingenstans och någonstans kommer alla bli glada, Kurt.
Nej.
Om vi tar ett exempel på det. Boliden har ju sitt Nautanen-projekt som man verkar ha aktualiserat mera eftersom man vill klassa det som ett, vad var det då, strategiskt projekt. Mm. Och då får man lite gräddfil i behandlingen, men det kan ändå ta många år. Det är ju nu överklagat. Och det är som att vissa har överklagningarna som någon slags livselixir. Mm. De lever för att överklaga.
Ja, för kör de igång Nautanen, det är en stor grej där också som handlar om att det spills hela tiden massa miljögifter från gamla gruvan. Mm. Då kommer ju Boliden att ta hand om det. Så det blir ju miljöförbättring i och med det.
Man hade ju då när det här ursprungliga gruvbolaget, då fanns det ju ett smältverk där också. Jag har hört att det var 300 invånare och de där slagghögarna har ju legat kvar ända sedan dess och de lakar mycket miljögifter. Och det här skulle Boliden kunna ta hand om på ett ganska enkelt sätt.
Ja, de säger ju det. Hörrni, nu har vi farit iväg med.
Jo, nu, precis.
Musik.
Musik igen. Alan Parsons Project, I wouldn't want to be like you. Passar inte riktigt, men den är fin. Den är
ja, men för vi Gällivareborna vill ju vara så här. Mm. Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata om vad som händer politiskt i Gällivare.
Jo, det var det jag nu. Alltså det hände hela tiden massor med saker samtidigt. Men igår var det då för våra ledamöter i kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott. Dags att vara där, och jag var med som insynspolitiker som jag sa tidigare. Och jag var särskilt intresserad i snöröjning.
Okej. Okay.
Ja. Och det, oftast är det jag så att det är upphov till mycket klagomål. Men det som är verkligen glädjande är att Gällivare har inte så många klagomål. För att det funkar.
Jo, vad tycker ni? Det är ju vilken entreprenör. Det har ju liksom svängt mellan åren.
Ja, men nu pratar jag om kommunen.
Jo, alltså vilken
de har anlitat, jo, menar jag.
Precis.
Jo, men det ligger ju också väldigt mycket i planering. Och så fick vi titta på tabeller, alltså precis hur det är upplagt. Alltså i vilket snödjup, eller snöfallsdjup, eller hur man ska säga. Man ska rycka ut. Och de här två herrarna som höll den här rapporten, alltså de var verkligen... Ja, väldigt informativ och duktig. Och tyvärr vet jag inte vad de heter.
Men det ska jag säga att jag upplever nu där jag bor att det funkar bra.
Mm.
Men sen har det funkat bra de två sista entreprenörerna. Men för tre tillbaka så då funkar det inte bra. Alltså, så det hänger ju mycket på vilka som gör jobbet.
Jo. Och sen har vi, och det vet jag själv också, det har naturligtvis blivit en förändring när det gäller vårt klima. Alltså, det, ja, jag vet, nu skakar ni kanske lite på huvudet, men jag har flyttat hit för 30 år sedan. Och jag har inte upplevt att det var de här temperaturväxlarna så många gånger och så abrupt tidigare, de första åren jag bodde här. Och vi har mycket problem med isbildning, och när du har de här skoparna, om de går långt ner som de egentligen ska göra, så finns inte den här grundplattan som är fast i fryset, höll jag på att säga, längre. För att det var töväder sinsemellan.
Jo, det, ja. Nu har det ju svängt, men nu kan jag väl tycka också att det... Att det svänger lite mer nu än det gjorde tidigare. Man hade mer det var kallt en längre period och så blev det. Men i år har vi haft kallt nästan i 2 veckor. Och det är länge sedan vi har haft det.
Jo, men det, alltså, ja, vi har haft kallt i 2 veckor. Men vi har också haft slask mitt i alltihop. Och när du då snöröjer så blir det superhalkigt. Jo. Och då, det var klagomål då i och för sig. Och då tror man ju att man har kanske tagit fel skopa i snöröjning. Nej, det var det inte. Det är den här räfflade skopan. Men de kan som inte ro för det. För att väderförhållandena är sådana. Och att det fanns lite för mycket snöhögar lite varstans. Det är fortfarande en anledning att man ringer in. Men då är det oftast just från privat snöröjning. Alltså att man har lämnat snö någonstans, men... Så ringer man kommunen och ska köra bort den.
Det finns ju ställen i vårt samhälle som är felplanerade ur snöröjningssynpunkt. Ett typexempel är väl Valmovägen, där man har jättesvårt att hitta ställen att placera snö.
Precis.
När husraden är tätt och det...
Och dessutom har man höjt vägen, så att alltså, en del har ju en väldigt brant nedförsbacke till sina garage. Det går ju inte att använda dem helt enkelt.
Nej, men snöröjning har ju alltid varit en konfliktkälla, det vet ju jag. Jag har ju ett hus, och visst blir man sur när man får, man har just gått färdigt och så kommer någon att plåga upp en hård vall framför garageinfarten. Då blir man sur, men samtidigt måste jag ju säga, jag var ner och hälsade på min son som fyllde 40, han bor i Göteborg, och då hade de ju haft extremt mycket snöfall för att vara i Göteborg, och då hade det växlat mellan tögrader och snöfall och kallt. Och de parkerar ju längs gatorna nästan kloss i kloss. Och de här snöhögarna som var mellan bilarna och även runt dem, det var ishögar. Så folk stod och hackade med plastspada, det såg lite fåfängt ut. Om man ställer våra problem i relation till det, så jo. Är de små.
Visst. Sen var det en annan sak, och det är ju nämligen igen ett initiativärende som vi har lämnat in, och det är Antero som har skickat in det här, och nu handlar det nämligen igen om rapporter. Och vi hade framgång i kommunstyrelsen här om sistens.
Ja.
Och nu ligger det nytt nu på bordet för samhällsplanering och teknik. För att vi vill helt enkelt ha rapporter skriftligt. Och då får vi se hur beslutet blir. Ska vi lyssna igen på musik? Jag tycker vi tar Elvis Presley.
Ja, precis. Jag tänkte föreslå det.
Suspicious Mind.
Eller var det Moderaternas närradioprogram?
Ja, då fick ni höra ett exempel på min skönsång.
Bengt sjung här. Så jag trodde det gick ut eget, men förhoppningsvis inte.
Nej, men det lät bra.
Ja, ja. Jo, lite sångtalang.
Ska vara lite då.
Vi ska prata i partiet lite. Vi hade ju medlemsmöte på torsdag den 22. Mm. Och det var roligt, för det var väldigt mycket folk.
Mm.
Och först fick vi då en gedigen presentation av det här multiaktivitetshuset ska innehålla av Mia Sörblom, som är Mia Sörblom Groth heter, som är tillförordnad kultur- och fritidschef nu. Hon gick igenom vad som ska finnas inne i det där huset på, och hade såna här arkitektritningar och så visst alltså. Det blir ju väldigt spännande det huset, och det är ju just det här med pengar, det är ju en sak, men själva innehållet är ju väldigt spännande för oss som bor här. Och man kan ju jämföra då med, det är mycket snack om Kirunas badhus, hur mycket det har kostat. Och vi får ju verkligen hoppas att det inte blir något liknande här, utan man håller koll på vad som händer med insatserna. För det brukar ju alltid vara så att det blir dyrare. Men...
Hon nämnde väl en slutkostnad på 2,3 miljarder vill jag minnas.
Jo, och totalkostnad.
Och det är ju såklart, det är ju en mycket, mycket större byggnad än det här badhuset i Kiruna. Men jag tyckte det lät lite...
Man har ju hört lite olika siffror, men vi ska se till att vi försöker bidra till att hålla koll på att det inte får iväg det där.
Ja,
ja, men vi har ju nu en expert också, en till expert som kan hålla koll lite grann på ekonomin.
Bra, jo, det är ju det roliga med det här nu. Vi håller på med, det kommer in lite nytt folk som har ganska bra med kompetenser på en hel del områden. Sen, det som också hände där på mötet, det var ju att vi hade ju gruppledaren från Luleå på besök, och han berättade två saker som kan vara positivt för oss. Att i handlingsplanen för Moderaterna i Norrbotten så var det två ämnen som... kommer in och kan vara positivt för oss. Och det är ju en strategiplan för infrastruktur och kommunikation. Och på så vis så, ja, att lyfta fram det, hur viktigt det är. Och det är ju för vi, oss som är den här knutpunkten som du har nämnt, Bengt. Mm. Både Malmbanan, Inlandsbanan, E45 och E10. Vi är ju väldigt intresserade av att det där blir bra.
Mm.
Eller bättre. Och att Inlandsbanan, den har pratats alldeles för lite, men jag ser att den också dyker upp nu mer och mer i debatt och samtal.
Det gör det faktiskt.
Jo.
Och sen pratar vi också om den här nomineringsprocessen.
Jo, men den andra punkten nu.
Alltså, sorry.
Jo. Nu tappar jag tråden. Nej, men det var två punkter ändå som var positiva för oss här.
Vi kommer på andra punkten nästa gång.
Jo.
Nomineringsarbete. Och det var startskottet lite grann. Och nu idag är det en annons, moderat annons i Kometen. Ja. Där vi alltså uppmanar om man känner någon som man tycker skulle passa bra på vår kommunlista. Eller alltså, man tycker man själv vill ta steget. Så är det bara att ta kontakt. Och kontaktuppgifterna står ju där, och det kommer jag också att sätta ut på hemsidan. Och det är mitt moderatmail, alltså birgit.majatunmoj@moderaterna.se, eller så ringer man mig helt enkelt.
Jo.
Eller skicka sms.
Och just det här uppmaningen, att jag tyckte det var bra det du skrev faktiskt där. Att man behöver inte vara erfaren politiker, utan en vanlig människa som är intresserad, engagerad och vill bidra till att hjälpa till och försöka göra saker och ting bättre.
Mm.
Så man välkommen. Men det är ju ett jobb som måste göras. Vi måste, men det roliga var att vi fick faktiskt 8 nya medlemmar.
Mm.
På det mötet. Och i princip alla de anmälde intresse för att vara med på kommunlistan.
Ja.
Det är bara en sån sak.
Framåt.
Jajamän.
Ja. Ska vi avsluta och säga... Har det så bra, och spelar en Booker T on the MGs, Time is Tight, för att den är det faktiskt.
Jo, det vi har bråttom nu. Nu är det mycket jobb som ska göras. Tack för idag.
Ja, ha det så
tack,
bra.
Tack.